Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och för att ta reda på hur vi på bästa sätt kan leva i den här stressiga världen och må bra. Signa gärna upp på Prestationspoddens nyhetsbrev där jag lite kortfattat sammanfattar de bästa tipsen från lite utvalda gäster. Och dessutom får ni reda på mina retreats och ja, andra saker. Lottar ut gästers böcker med mera. Det är tidigt känns det som. Det kanske inte är. Klockan är 9. Jag sitter på Yoga Manna. Jag har utökat min coaching så jag coachar fler dagar för att det är så många som vill bli coachade helt enkelt. Vilket är helt fantastiskt. Ja, jag tänkte lite ägna några minuter, eller vad man ska säga, till en person som verkligen har varit min idol på avstånd. Björn Natthiko Lindeblad. Jag vill alltså bara ägna en liten stund till honom för att han har givit mig så mycket och med anledning av att han dog häromdagen, och så vill jag tacka honom på det här sättet då. Som ni, jag kan tänka mig, ni som lyssnar på den här podden har väl honom också som idol, men jag bara vill till honom, ja, tillägna och tacka honom för allt han har gett mig. Jag ju vet att vem han har varit jättelänge. Och det är faktiskt få saker som jag ångrar här i livet. Jag skulle vilja ha gått på hans retreat innan han blev känd. Inte det att jag tror att han blev sämre, men jag... Det är ju alltid härligt när det är så här litet och genuint. Och vad jag har förstått så hade han, det kan man höra på Spotify, där han lagt ut sina fantastiska meditationer som får en att må så bra. Och det finns liksom olika anledningar till varför jag mår så bra av att lyssna till honom. Och en är att han pratar ju väldigt mycket om att inte reagera och kontrollera, utan han ställer ju ofta frågor när man lyssnar till honom om det verkligen är sant eller behöver det verkligen vara på det sättet, och att vi inte vet någonting och att vi inte ska kontrollera framtiden. Kanske det är något han har sagt liksom. Är det verkligen så? Det vet vi inte. Vi har så fasta tankar. Jag har också det. Man växer upp varje dag med olika orosmoment framöver som man vill kontrollera. Och tänk att ha honom vid sin sida hela tiden. Och lugnen att liksom, kanske det. Det behöver inte vara så som vi tänker. Det kanske inte är det där jobbet som du strävar så hårt för och så arg för att du inte får. Eller det behöver inte... Det kanske var bra att få den här utmattningen som du är i. Alltså att han har ju ett sånt brett perspektiv. Och hans sätt att formulera sig är ju helt otroligt. Och det kanske också är en av anledningarna att han har blivit så stor. Och alla hans historier från hans munkliv, det läker ju så bra, och han ser ju detaljer som ingen annan. Jag har lyssnat på Björn och Navid och på alla hans intervjuer, och för mig ger han ett extremt lugn de här dagarna. Jag har ju den här medvetenheten att vi kan inte kontrollera framtiden. Men vissa saker som händer i livet så är ju det svårt även för mig. Jag är ju bäst på att coacha andra. Ibland kan ju det vara svårt att göra med sig själv. Och då har han varit den jag har liksom inspirerats av. Många, jag har lyssnat om och om och om igen på hans fantastiska tankar. Att vi inte ska tro på våra tankar, det är ju något som, om man jobbar med personlig utveckling, är det kanske det första man får lära sig. Men han beskriver det ju alltid så bra och det landar inuti mig. Så har du inte lyssnat på alla hans olika poddar och intervjuer och så, gör det. Det ger så mycket tröst. Och det var en tid när Navid kom till podden som det var lite gränsland att han skulle komma hit. Men han gjorde inte det, och eftersom han är en sån idol till mig, så fick jag ville aldrig pressa honom eller så här, tjata eller så. Och sen när jag började få mod till mig att tjata, då blev han sjuk. Och då ville jag verkligen inte ligga på. Annars hade det också varit en dröm att ha honom i podden. Herregud, det hade varit härligt. Då hade jag kanske ni hört en annan ton i mig. Jag tänker på hans storhet, otroligt, fast det är såklart att han är en helt vanlig människa med otroligt kloka tankar, och han lever nog inte heller som han lär, även om han säkert är lätt att komma till den här, till det här lugnet och till den här syn på livet. Men att jag är också lite avundsjuk på hans otroliga tro. Att han till och med i sitt avskedsbrev skriver att han är övertygad om att han kan komma till någonting härligt. För som ni fattar, jag har ju en dos andlighet själv. Men jag är inte övertygad. Det måste ju vara fantastiskt att vara övertygad. Vilken gåva. Och jag tror att med den övertygelsen, utan att folk liksom har behövt störa sig på det, så har han gett så mycket tröst och trygghet till andra. För att han är ju också en hög, alltså han är ju så utbildad och så. Så att det är ju inte någon flummig människa som pratar om det här, om man nu är rädd för det. Utan han har ju talets gåva. Han har varit någon ekonom på ganska högt upp, eller jättehögt uppsatt, och sen tagit till sig buddhismen. Ja, Björn, du känner ju inte mig, men och jag känner inte dig heller. Den här personen som du har sänt ut till resten av Sverige är fantastisk, och jag vill bara säga tack.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, jag tycker en sak som är otroligt påtaglig. Jag vet inte om det är bara jag eller om det är alla ni också. Jag känner ett sånt behov av att leva. Och är så trött på de här begränsningarna. Alltså, jag tänker många av er som lyssnar har ju kanske varit utmattade eller levt i stress. Jobbat alldeles för mycket. Presterat, levt i er prestation. Varit utanför er själva. Kanske börjat landa er själva. Jag tänker att ni lyssnar till den här podden och ni kanske går till coacher och arbeta med själv på olika sätt och vis. Och så kommer de här himla pandemierna. Det är liksom nu när det är dags att börja leva. Så känner jag. Det var enormt länge sedan jag var utmattad. Men jag har också haft småbarn. Och nu kommer jag ut till någonting helt annat. När jag gör vad jag vill i livet. Och businessen. Men mitt företag går bra. Och min familj, ja. Det är bra och att säga nej, jag vill ut och resa. Jag måste tänka på miljön också, men uppleva. Men så kommer den här coviden och alla behöver begränsa sig. Vi kan inte ses och vi kan inte vara nära. Jag kan ju ses, för jag har ju haft det. Men ni förstår vad jag menar. Är vi inte jättetrötta på det här? Hoppas att det här ger en immunitet nu. Så att vi för en stund kan få liksom bara leva och om vi nu ska resa någonstans inte behöva gå i oro att det här kanske inte blir något och man ska skjuta upp biljetter och allt vad det är. Och att vi inte kan se våra äldre och så. Ja, det är jag otroligt trött på. Jag har liksom, det bara skriker i mig. Alltså jag vill uppleva allt möjligt. Det är ut på restauranger men mycket natur liksom. Utåka längd och så. Och det hindrar ju inte pandemin. Men just den här, vad jag vill leva. Undrar om det är något som har väckts av pandemin. Att vi har fått oss en käftsmäll. Hallå, du har ingen kontroll över ditt liv. Du kommer inte... Ja, att vi liksom har fått sitta inne, inte som andra länder, men ändå varit begränsade till olika vänner, begränsade till massa saker, på gott och ont. Men kan vi inte bara behålla det här goda, att vi slipper jobba på företagen utan sitta hemma, men också få uppleva att kulturen sätter igång och allt vad det är, och bara få suga musten ur livet helt enkelt. Jag tar emot, i och med att jag har utökat min coaching, så tar jag emot kunder alltså till min mottagning eller Zoom. Och är det så att du har höga prestationskrav eller mycket stress i livet eller känner dig långt ifrån dig själv och vill hitta tillbaka, så jobbar jag i ett program där vi börjar se till vad det är som är ett problem och fortsätter med att jobba med hinder, prestationskrav, rädslor, för att du sen ska stå stark och skapa ett liv med mindre stress, med mer meningsfullhet och känna dig stark. Och är du intresserad av det, så gå in på carolinenorbeli.com och ja, lämna en intresseanmälan så återkommer jag. Jag går även i tankarna att skapa som ett program där man inte behöver träffa mig under hela tiden utan det mer sker digitalt och att det kommer vara i grupp. Låter det något som du är mer intresserad av än att gå till mig one to one, så får du gärna höra av dig på carolinaorbeli.com, för då kommer jag kanske peppas till att ta fram det här helt enkelt. Till det här avsnittet har jag intervjuat en jätteinspirerande kvinna, Nina Tegenfeldt. Hon mattade ut sig och förstod att hon behövde förändra livet och har nu börjat arbeta med att inspirera andra till att skapa ett hem som man mår bra av. Och det är ju någonting som inte jag har tagit upp i huvud taget. Hemmets betydelse och vad vi kan göra för att skapa ett härligt hem. Framförallt inspireras av Nina. Så lyssna till Nina Tegenfeldt. Välkommen till prestationspodden, Nina.
Tack.
Vad roligt att ha dig här. Och jag är jättenyfiken på att höra om vem du är och vad du gör. Så vi kan ju börja med lite overall. Vem är du och hur ser ditt liv ut?
Ja, jag heter Nina Tegenfeldt och jag är inredare. Jag kallar mig hemvägledare. Jag är helt ointresserad av trender och den klassiska synen på inredning. Och brinnande intresserad av hur vi kan använda och inreda våra hem för läkande och välmående. Så det är vad jag ägnar mig åt i mitt jobb. Jag vägleder kvinnor i den processen genom mitt företag Äkta Hem som jag startade efter min utmattning 2015.
Är det då digitalt du gör detta? Eller?
Ja, en webbkurs som heter Hemmet som kraftplats.
Ja, gud vad spännande. Mm. Men det jag vet är att du har inte alltid jobbat med det här. Jag tänkte att vi skulle backa bandet. Vad var du innan någonstans?
Ja, innan det så har jag haft, jag är utbildad studie- och yrkesvägledare men har aldrig jobbat som det, utan jag har haft olika administrativa jobb på försäkringsbolag och revisionsbyrå. Ja, egentligen kanske var det på fel plats för mig, kan jag ju se när jag tittar tillbaka. Och det var väl det som till sist ledde till att jag sakta nöttes ner, för att jag var inte på platser som var rätt för mig och jag levde inte på ett sätt som var sant för mig. Så att som sagt, då det hände några händelser i det yttre, några både privat och på jobbet, så blev jag till slut utmattad.
Du var då på dina administrativa tjänster, om man säger så. Var det liksom uppgifterna som stressade, eller var det omgivningen, eller hur såg det ut?
Stress. Det handlade inte om att jag hade för stor arbetsbörda och var stressad för att jag hade så vansinnigt mycket att göra. Det var inte det, utan det var snarare stressen av att känna att man inte kommer till sin rätt. Att man inte får utveckla sig själv. Att man känner att man inte gör nytta riktigt. Vilket jag kände, det där var ju inte för mig just då. Sen på ett sätt tyckte jag väldigt mycket om arbetsuppgifterna och mina kollegor och allting. Så det var inte så, utan just det här att inte känna att man gör nytta. Någonstans på insidan kände jag att det fanns så mycket mer jag ville göra. Och det gäller kanske inte bara i arbete utan i alla relationer att jag inte var sann mot mig själv. Jag tillät mig inte att vara den jag är. Och det nöter som sagt sakta ner en. Och hade det inte varit för de här yttre händelserna sen. Min man höll på att, ja man kan säga att han höll på att dö i en simolycka. Och min pappa fick en stroke och det var ett möte på jobbet som inte var så roligt. Och allt det där sammantaget gjorde till sist att jag rasade.
Ja, jag förstår.
Mm.
Herregud, men oj, hur var det? Vad var det för simolycka?
Ja, han försökte bli första svenska man att göra en ice mile. Han är vintersimmare och jätteduktig och erfaren. Men just den här gången så gick det snett. Så som tur var så är det ju regler kring sånt. Så att han hade ju folk där som drog upp honom och fick iväg honom till sjukhuset och... Så han var kraftigt nedkyld och hade hjärtflimmer och sådär. Så att det är en sån här skräck som jag alltid har gått och burit på. Att jag ska bli lämnad själv. Nu kan jag så här titta tillbaka och jag tror ju att man kan bli ganska färgad av det som tidigare generationer har upplevt. Och det har hänt så många kvinnor i min släkt. Att man har blivit ensam, ung, änka med barn och... Jag tror att jag bär lite på det på något sätt undermedvetet.
Det tror jag också. Man bär på sin historia. Eller inte sin historia utan sina släktingars historia.
Precis.
Ja.
Mm. Så att, och det var som att jag fick vatten på kvarn när det här hände. Att, ja, jag är dömd att liksom gå samma väg. Ja, det här var bara ett bevis på det. Så det slog mig kanske ännu hårdare än det hade gjort. Om jag inte hade redan gått och varit så rädd för det. Ja, men allt som är tungt bär ju också på något gott och fint. Så jag fick verkligen tillfälle att bearbeta det där och känner inte alls samma rädsla idag.
Nej, det blev verkligt lite mer.
Ja, precis.
Men... Hur yttrade du sig sen då att du... Alltså, jag förstår att det där... När man är med i sån dramatik, det är ju ofta så innan man mattar ut sig. Man kan ha haft det, man kan vara fel, man kan ha för mycket, man kan ha mycket. Men när det händer då sådana saker som berör en på djupet så kan det vara att man inte längre orkar. Att inte, man har ingen plats för det. Vad händer med dig då?
Ja, jag tror verkligen också, precis som du säger, att det finns ju något experiment med grodor som man har i vatten och så värmer man vattnet sakta och så kan de stå ut väldigt länge medan man jättefruktansvärt, men ändå ganska talande, lägger ner en groda i det heta vattnet så blir det ju en jättestor reaktion. Just det här att man härdar ut tills det händer något som gör att det inte går längre, så man liksom knuffas över kanten. Och jag blev utmattad och deprimerad och sjukskriven förstås och mådde jättedåligt. Men samtidigt, djupt inne, så kände jag att det nu det vänder. Det här var så nödvändigt. Jag måste göra stora genomgripande förändringar i mitt sätt att leva. Och det här är min chans att läka på djupet.
Jag förstår. Men hur levde du då?
Ja, jag levde ju ganska rikt som jag gör nu på ett sätt. Jag bodde med min man och mina barn här i den här släktgården som jag bor i. Jobbade ju då på den här revisionsbyrån och var sjukskriven därifrån och spenderade dagarna i fosterställning i soffan och bara plöjde Downton Abbey och försökte bedöva mig faktiskt bara för att leva. Liksom. Bara att ta sig upp ur sängen var ju jobbigt. Och min pappa hade ju just fått den här stroken och det var egentligen det som fick mig att tippa.
Mm.
Så att den ork jag hade så var jag med min mamma och vi var på sjukhuset och besökte honom. Och det var typ det. Mm. Det var typ så mina dagar såg ut. Sen när jag sakta började komma på fötter igen så var det ju, så började jag se det som mitt jobb att få mig själv att må bra. Till skillnad från tidigare i livet när jag har kanske sett det som ett jobb att se till att andra mår bra.
Gud vad bra.
Mm.
Jag läste på din hemsida som är lite av det jag har kunnat googla mig fram till gällande dig då, och jag tyckte du skrev det så bra. Förut levde du ett liv som du trodde att du förväntades av dig.
Ja, precis. För det var inte så att det var någon som uttalat krävde av mig att jag skulle leva på det sätt jag gjorde. Utan det var ju vad jag hade skapat mig en bild av att det förväntades av mig. Sen är det ju så att det finns strukturer som uppmuntrar kvinnor att sätta sina behov åt sidan och finnas för andra. Det är ju det som premieras och uppmuntras. Så det är klart att vi är färgade av det. Men nu var det dags att komplettera det så att jag själv också skulle få plats i ekvationen.
Du har 4 barn också, kan vi lägga till.
Ja, ja, precis. De 2 äldsta hade flyttat hemifrån då när det här hände. Så jag hade 2 barn hemmaboende. Så att min man tog ett väldigt stort lass under den tiden. Och lämnade och hämtade och skötte all rulljans.
Och innan hade det varit du som hade tagit den mest dominerade platsen. Var det det praktiska eller tänker du det känslomässiga?
Ja, lite bägge delarna. För jag var inte så tillgänglig känslomässigt heller där under en tid. Men något annat fint just vad det gäller barnen som utmattningen förde med sig, som jag ser det, är att tidigare så var jag tillgänglig fysiskt men inte mentalt och själsligt egentligen. Många gånger så satt jag liksom och drömde, för jag har ett väldigt stort behov, har jag ju kommit fram till, att vara ensam och bearbeta tankar och intryck och så att och det hade jag inte tillåtit mig, så jag såg det som en plikt att finnas där, men jag var inte riktigt där. Och det är en stor skillnad mot nu. Det händer väl nu också, såklart, för de flesta, tänker jag. Men jag tror att jag har blivit bättre på att vara fullständigt närvarande med både barnen och med andra människor när jag är med dem.
Mm.
För att jag får tillgodose det här behovet av att vara ensam.
Mm. Mm. Ja, det kan jag ju verkligen. Och det är ju ganska bra att vara så medveten om det. Så jag tror att vi liksom så här skolats in i att man hade mycket kompisar kanske, man hade mycket aktiviteter och sen så liksom träffade man sin man och ofta kanske man väljer någon som inte har samma behov med ensamheten, och det är där det ofta krockar. Man kanske har valt någon som klarar av att varje kväll sitta och prata fast man själv inte gör det, och det märker man inte förrän det är för sent.
Ja, och så sen även där så tror jag vi blir väldigt påverkade av vad som ses som, ja, men vad som är socialt accepterat. Man ska ju vara framåt och social och utåtriktad och ha många bollar i luften och ha många aktiviteter och så. Så att just insikten att både ensamtiden men också behovet av att bara vara hemma. Och det är just det där, bara säger man ju, bara vara hemma. Det är liksom redan där att såga lite grann värdet i det. Bara vara hemma, men för mig så är det så otroligt viktigt. Så att jag, insikten om det när jag varit utmattad ledde till att jag kastade om hela mitt liv för att kunna vara hemma. Och använda mitt hem på det sätt som jag nu lär ut.
Vad fick du för symptom? För det tror jag de som lyssnar, som kanske känner sig lite på gränsen. Vad hade du för...
Innan det liksom... Ja, ja, många av de här klassiska svårigheterna att fokusera. Jätteproblem med sömnen ett par år. Så det hjälpte ju inte till den här nednötningen.
Nej.
Man blir ju inte sig själv när man inte sover. Jag tror att jag ganska mycket bara gjorde allt för att bedöva mig själv. Jag ville inte riktigt känna efter och tänka efter, för det var lite för smärtsamt att på riktigt erkänna för sig själv hur man mådde. Så man kan ju hålla sig aktiv, men jag höll mig kanske inte aktiv på det där utåtriktade sättet, utan mycket bara scrolla, bedöva sig med intryck, se filmer, så jag ser inte någonsin bara stanna upp och titta rakt ut i luften och bara vara med sig själv och sina tankar och känslor. Jag tror inte så många märkte av att jag inte mådde så bra. För det var inte så många symptom som märktes i det yttre, tror jag.
Nej, ni kanske också hade så många likasinnade som inte har gått in i väggen. Alltså, det är nog många som lyssnar som kan känna igen sig i det här. Liksom. Mm. Ja. Det är den världen som vi är presenterade för idag. Och de här krafterna som ligger bakom mobil och det som det känns som att det ger en så. Jag lyssnade till en person, jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag skulle vilja bjuda in honom någon gång. Han är inte härifrån, men i alla fall. Han pratade kring att vi har blivit bestulen vår uppmärksamhet. Den här viktiga, liksom, det är ju så många av oss som känner igen och säger att vi kan inte fokusera. För det, vi har blivit bestulen på det, och det är ju då sociala medier som har tagit den, och det är väl inget nytt, men det var, han sa väldigt mycket bra saker, som till exempel de som programmerar det där, de noterar vad man tycker är jobbigt, till och med, för det som är jobbigt tenderar vi att stanna i längre och titta på längre, som en, om det är folk som gillar att gå och titta när det brinner på någon, hos någon annan står utanför, det är samma sak där, att det är så. Ja, det är inget nytt heller, men jag blev ändå så illa berörd. Att det är så starka makter, och vi är inte så starka. Vi borde göra.
Det finns ju väldigt mycket osunt.
Precis, och han pratade om att vi måste typ göra ett uppror, lite samma uppror som vi kvinnor nu har gjort under en tid. Om man kollar tillbaka till exempel, det är inte så länge sedan kvinnor har haft rösträtt, men vi har gjort en stor förändring. Jag kan prata om att det samma förändring måste ske i det här, för att det är liksom våra hjärnor smälter, ja, de bränner ut sig helt enkelt.
Och samtidigt så finns det ju så enormt mycket gott. Vi har ju också makten att till ganska stor del, i vissa sociala medier i alla fall, styra hur våra flöden ser ut. Och ibland tror jag att vi lite grann glömmer bort det. Jag försöker att vara ganska bra på att följa och avfölja hej vilt, precis som jag känner för just nu. Och inte, men man kan inte avfölja, det är ju lite fult att göra så. Nej, men jag hoppas att de som inte bara må gott av det jag lägger ut avföljer mig på Instagram, därför att tanken är ju, det är ju ett sånt fantastiskt ställe att knyta an till andra likasinnade som man tidigare var begränsad till sin mer fysiska omgivning. Och samla mod och lära sig saker. Jag hade aldrig gjort den här förändringen. Nej. Om det inte vore för Instagram.
Nej, det är bara ett förhållningssätt, och det är supersvårt.
Alltså, ja, det är svårt. Ja. Och det handlar verkligen, tror jag, som du säger, om medvetenhet.
Ja.
Därför nu kan, idag kan jag liksom, när jag har den medvetenheten, när man har lärt sig hur man funkar och hur det ser ut, och att det är så här jag gör när jag vill bedöva mig, då kan jag medvetet tillåta mig att göra det också när jag behöver det. Mm. Och det är inte fel.
Nej.
Det är bara det att när det händer utan att jag är medveten om det, då är det osunt.
Precis,
att man kan använda det på rätt sätt.
Ja, och hur ofta ska man behöva bedöva sig, kan man ju också säga. Man kanske kan tänka sig, okej, men ikväll mellan den och den tiden, då får jag göra det. Jag har ju ofta med mina kunder, och det mår jag ju väldigt bra av själv, att vi sätter upp regler hur man får använda mobilen, och sen har vi det som en liten, inte tävling, men muntran till varandra, för att mellan 5 och 7 ingenting, alltså så, alltså, och det låter ju ett 7, mellan 5 och 7 liksom, hur svårt ska det vara, men så utökar vi 5 och 9, ja, så. Men nu snöade vi in oss här, eller jag kanske snöade in, men det är jättemycket bra tankar, och jag tror att det är otroligt många som sagt då känner igen sig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vad har dina nycklar varit att bli frisk?
Det första steget var som sagt att ta reda på vad får mig att må bra. För jag hade liksom fjärmat mig så mycket från mina behov att jag hade nog tappat bort dem. Jag var tvungen att börja med att ta reda på vilka de var. Och bygga upp tilliten till mig själv. Mm. När den här inre rösten har viskat tillräckligt länge och blivit ignorerad så tror jag det finns en risk att hon slutar prata med en. Så det var liksom en process i sig att börja lyssna på sig själv. Och det är väl gåvan som kommer med att man blir utmattad eller sjukskriven, att det öppnar upp tid för det. Mm. Att lyssna inåt. Och sen handlade det mycket om att inte vara i vägen för det. Och tillåta det hos mig själv. Det är ju en process i sig när man är van att prioritera andra före sig själv. Att prioritera om. Mm. Jag var väldigt mycket ute i naturen. Det var de enda ljud jag klarade av. Jag är ganska ljudkänslig i vanliga fall också. Och då var det extremt. Jag orkade inte med någon bilradio eller något surr. Liksom. Så att, men just naturljud var det enda som verkligen fyllde på mig. Så jag var väldigt mycket ute och gick och gick och gick och gick. Och det var väldigt närande och läkande för mig. Och sen spenderade jag orimligt mycket tid hemma. Det var så, jag kände att det här behovet av att sitta här hemma i mitt kök var så omättligt att det nästan skrämde mig. Ska jag aldrig bli normal i citationstecken igen? Jag skulle kunna sitta här resten av livet, så kändes det. Och jag skulle inte sörja det. Så jag började förstå, och också där faktiskt bli uppmuntrad med hjälp av Instagram, att det här är ett så stort intresse för mig att jag kanske behöver göra något av det. Det här är så viktigt för mig, att hur kan jag få in mer av det i mitt liv på ett sunt sätt? Och då valde jag att utbilda mig till inredare när jag var tillräckligt stark för det, såklart. Och det var ju vändpunkten.
Var du utbildade du dig någonstans?
Det var en ettårig utbildning som var både på distans, jag gjorde en del hemma, och så hade vi träffar i Stockholm. Ja. På Söder med en grupp helt magiska kvinnor. Det kändes som att det kanske var en kombination av att jag äntligen fick ge mig hän åt det här intresset med likasinnade. Det händer någonting när man sitter i ett rum med en grupp kvinnor som brinner för samma sak, och så får man göra en övning och det bara, man kan skära i energin i rummet för alla sprudlar. Det är otroligt häftigt.
Men vad hette utbildningen? Jag tänker att det kanske är någon som lyssnar.
Ja, den hette Design for Graceful Living. Mm-hmm.
Gud vad härligt.
Ja, det är jättefint. Så ja, den vände verkligen allt för mig. Och då var min tanke, jag hade aldrig kunnat ta klivet från då till där jag står nu. Men jag tänkte, hur kan jag jobba med inredning? Så var jag liksom begränsad av mitt dåvarande synsätt att det jag kom att tänka på var en butik, en webbutik som jag startade då. Med hållbar inredning, för jag är också väldigt intresserad av hållbarhet och klimatfrågor. Så till sist gjorde jag det. Jag tog tjänstledigt från mitt jobb och sakta startade jag upp. Och så njöt jag av att jag fick jobba hemifrån och jag fick vara kreativ. För det var också någonting som jag landade i, jätteviktigt för mig. Att få vara kreativ i olika former. Och jag fick gömma mig bakom andras produkter. Jag behövde inte fronta mig själv, för mitt självförtroende var inte stort.
Men vad cool du var ändå att ta den, att våga det där, att våga överhuvudtaget liksom, alltså, gå på tjänstledighet och så.
Ja, och det var ju ett bra mellansteg att jag fick ta tjänstledigt. Jag var inte tvungen att säga upp mig. Jag tänkte jag har inte så mycket att förlora då på att bara prova lite.
Nej, precis.
Och känna hur det känns. Ja. Ja. Annars hade jag nog inte vågat.
Det har jag många kunder som står i just den fasen. Så jag blir glad att höra att du bara tog de där stegen själv. Men de kan ju tänka så här, vad gör jag? Jag är jättekonstig nu. Så.
Mm. Ja. Ja. Ja, det kräver ju mycket mod. Och just det här att ta ett litet steg i taget. Kanske börja med att närma sig bara genom att följa andra som har gjort. Det var ju på tal om sociala medier där jag inspirerades att ens tänka tanken.
Absolut, jag och där har jag också fått mycket inspiration. Så att jag, det finns ju något gott såklart.
Ja, och kanske också rent fysiskt ta kontakt med några som kan tänka sig det livet överhuvudtaget. För om man inte har den familjen eller de vänner som har tagit steget så känns det ju ännu mer otänkbart. Än om man kan liksom ha ett verkligt exempel att bolla med och som inte blir livrädd själv när man nuddar vid ämnet. Och bara nej, jättefarligt, trygg tjänst, vet vad du har. Har du tänkt igenom det här när man redan tvivlar så mycket själv utan någon som är... Eller anlita en coach då.
Mm.
Förstås hade man ju kunnat göra. Jag fick jättebra stöd från min arbetsplats. Så jag fick prata med en yrkesvägledare kan man väl säga.
Mm.
Så det var också otroligt fint. Mm. Det ingick ju i den försäkring vi hade. Så att ta hjälp från alla tänkbara håll. Sen kan man ju sålla i det man får från hjälpen. Men man har ju aldrig något att förlora på att börja undersöka.
Nej, men... Jag är så nyfiken på, för du skriver ju, och då din affärsidé, det är ju att liksom hjälpa människor att skapa hem, att må bra i, du uttrycker det, kraftplats. Ja, jag skrattar åt min egen kontor här där jag sitter, alltså ganska fint, men jag tenderar att vara ganska rörig, så... Vad tror du hemmet gör med en? Alltså vad tror du, hur ska man få den där platsen som får en att må bra? Ja, det här kommer många olika frågor. Nu måste jag hitta rätt fråga. Jag tänker så här, okej. Hur viktigt är hemmet för ens mående? Om vi börjar där.
Jag tror att det är dels väldigt individuellt, men jag tror att vi alla blir påverkade även om man inte har ett direkt intresse för vilken miljö man är i, så blir man ju väldigt påverkad av sin miljö. Och jag tror att hemmet lite grann har tappat den funktion som den är medad att ha och som det kan ha. Jag tror att hemmet på många sätt har blivit en snygg yta, nästan som ett showroom. Och särskilt då, tyvärr, med sociala medier, att det blir viktigt att visa upp. Och vi är sociala varelser och vi är liksom flockdjur som man vill höra till. Om man vill göra rätt så att man får vara med i gruppen, i flocken. Liksom, så att det blir ju ganska likriktat om man söker svar utåt i vad man ska göra i sitt hem. Man ser de här fina då, citationstecken, hemmen, och man bedömer bara med ögonen. Man känner inte så mycket med hjärtat vad som behöver göras. Och det har skapat Det är ju jätteroligt att det har skapat ett sådant stort intresse för hem, men det har också skapat ganska mycket skam och otillräcklighetskänslor. Och, om man tänker, och många gånger man hälsar på någon för första gången och de visar ens hem, så kommer det alltid någonstans i hemmet, ja men det här har vi inte hunnit göra än, och det här ska vi göra, och det här är ju inte så, här har vi inte gjort i ordning. Och så finns det liksom en skam i hur ens hem ser ut.
Det är så kravfyllt också att leva här i Norden om man jämför med till exempel Spanien, där man aldrig bjuder hem varandra. Så det är ganska skönt, de ses ju bara ute, mer eller mindre. Ja, nej, men där är inte hemmet så viktigt. Som, alltså, de har säkert det mysigt. De kanske har det som de vill ha det. Alltså, förstår du, de är inte heller lika trendfixerade. Så att, ja, det skulle vara intressant att gå in i ett spanskt hem. Men vi har ju det här lite som ett showroom när vi bjuder hem. Ja. Mm.
Och det är det som är så otroligt sorgligt. För samtidigt som det är, vi liksom har fastnat i det där. Så om man frågar en människa, var trivs du allra bäst? Finns det någon plats där du bara så här fullständigt slappnar av? Så är det sällan de här supertrendiga platserna. Utan det kanske är så här farmors sommarstuga. Där det bara har blivit som det har blivit genom åren. Och det är ett myller av olika färger och stilar. Och där kan jag bara lägga mig på kökssoffan och sova när jag kommer. Liksom. Mm. Eller när man kommer hem till någon som vågar följa sitt hjärta lite mer och speglar människan som bor där. Om jag besöker en människa är antagligen för att jag tycker om eller är intresserad av den människan. Och att se den människan återspeglas i hemmet, det är ju bland det finaste som finns. Jag skulle önska att vi mer kunde ta tillbaka, och då inte för att kunna visa upp för andra utan för vår egen skull, att skapa en miljö där man speglas och som ger en det man behöver, både speglas och kompletteras. För jag tänker på att inreda, det ungefär som att sätta ihop ett team med de människor man mår bra av och har omkring sig. Och det är ju inte bara att man vill bli speglad av likadana, utan man behöver liksom motsatser och kontraster också i sitt hem. Som jag själv är, jag ska ta för exempel, men så här superstrukturerad, nästan stel. Då kanske jag ska må bra av att ha lite mer organiska former och lite mer busighet, eller vad man ska säga, lätthet i hemmet.
Ja.
Och få balans av det. Så det är inte säkert att bara för att jag är på ett visst sätt ska mitt hem vara exakt likadant.
Ja, när jag lyssnar till dig tänker jag att, för jag kan känna sig, men jag har väl någon viss stil som jag tycker väldigt mycket om och så. Men man kan ändå känna många gånger, både med sin klädstil och med sitt hem, att man tappar bort sig själv. Vad tycker jag? Vad ska jag ha för soffa? Jag vet inte vad som ger mig glädje. Så. Och det är väl för att man antagligen tittar på andra, så man glömmer bort vad som är viktigt för en själv.
Mm. Ja, det är nästan omöjligt att stå emot. Att tala om starka krafter och sociala medier. Det är ju samma med inredningsindustrin och alla trendmanin, eller vad man ska säga, som är både kring skönhet och mode och inredning. Det är svårt att stå emot den forsen som talar om för en att det här är rätt och det här är lite pinsamt och fel. Mm. Det vi tvingade eller uppmuntrade dig, hetsade dig att skaffa för 2 år sedan, det är faktiskt lite pinsamt nu.
Ja, vad hemskt.
Ja, det är jättehemskt.
Och det bidrar ju till stressen något enormt att vilja ha det senaste.
Ja, men precis. Både för vårt välmående och vad gör det med klimatet och planeten när vi konsumerar och byter ut och byter ut och byter ut.
Ja.
Aldrig får känna bara bara förnöjsamhet och hemtrivsel, utan hela tiden vidare till nästa projekt och nästa projekt.
Jag tänker att när du hjälper människor då att skapa de här kraftplatserna, det blir ju lite som att hitta sig själv.
Ja, det är väldigt, jag får höra det väldigt ofta. Det är så otroligt fin feedback, och de här mötena vi har under kursen, vi har ju Zoom-möten efter varje del. Det är så magiskt att följa resan hos, för det handlar precis som du säger om att det handlar inte bara om att hitta hem hemma, utan också om att hitta hem i sig själv. Mm. Och de halva kursen gör vi inte en enda grej i det fysiska i hemmet, utan vi börjar med att bygga grunden på insidan. Som jag ser det så är det en förutsättning för att det ska bli långsiktigt hållbart. Annars blir det här ostabila löpandet och lagandet. Och nu känns det bra här, men då måste jag komplettera här. Och så kan vi alla liksom bara... Nu, jag vet vem jag är. Jag vet vad jag behöver. Jag vet vad jag längtar efter. Jag vet hur mina förutsättningar ser ut. Jag har närmat mig mitt hem. Jag ser henne som en egen individ och inte som ett objekt som ska fixas. När vi har gjort det arbetet, då blir själva skapandet så enormt mycket både lättare och mer lustfyllt.
Precis, för jag kan tänka mig också för stressade och utmattade och så. Har man inte en ro när man kommer hem, så kan ju det vara liksom en tipping point också. Ja, vi glömmer nog hur viktigt det är. Och det är helt sjukt, jag har inte ens någonsin tagit upp det här i podden. Alltså den här grejdelen. Kan vara för att jag är lite... Alltså jag kan nog skapa ett fint hem, men jag kan absolut inte det här med... Jag tycker det är jättesvårt med förvaring, och det är där man, det är där som är det tråkigt, och jag har ingen aning om hur man skapar en bra förvaring. Om man ser till exempel min dotters rum som är kaos inne där. Alltså hon är en konstnär av rang och allt ska, hon kastar inte en pryl. Det skapar ju en tyngd. Bara gå in i hennes rum, visst man blir ju glad över hennes konstnärlighet, men man blir också helt slut för att jag vet liksom inte hur jag ska få till det. Är det något du hjälper till också med det här med förvaring? Och...
Nej, alltså det, den här kursen och det jobbet som jag gör, för de här rent praktiska, hur skapar man ett stilleben, hur hänger man gardiner på ett bra sätt och hur skapar man bra förvaring, det är ganska lätt att googla sig fram till. Det finns så himla mycket bra tips och idéer kring det, man letar sig fram.
Så det kan du mera, det kan de komplettera helt enkelt.
Ja, jag tänker att ska vi skapa en kurs där jag ger konkreta råd, då redan där så har vi ju tappat bort oss själva igen. Och jag försökte skapa den här kursen under flera års tid, och det var alltid där jag körde fast. För jag tänkte att jag hade liksom läst på om webbkurser, och det är superviktigt att man lär ut, man får en tydlig bild av exakt vad man har lärt sig, man tar kunden från punkt A till punkt B, och man kan efteråt säga jag har lärt mig exakt det här. Det var mer faktabaserade kunskaper. Som det handlar om. Så varje gång jag kunde liksom skriva och prata om det här hemmets värde och att bygga den här grunden. Men sen när det var dags att ge de här konkreta råden, då körde jag fast. Och det är också därför jag kallar mig hemvägledare och inte inredare, för att jag tycker det låter som att jag sveper in i någons hem och inreder det, medan de står passiva och väntar på att det ska bli klart. Och det känns helt vridet för mig. Och sen också... Hela tanken på att det ska bli klart är ju befängd. Det är ju inte en linjär process att så nu börjar vi och nu är det klart, check. Utan det är ett livslångt utforskande och något man liksom leker sig igenom och provar sig fram och som ska få ta tid. Vi är så fixerade vid den här quick fix-grejen att kan inte någon bara komma hem och göra ordning det här rummet. Det är klart att det är ju jättelockande tanke. Men långsiktigt så funkar inte det. För när vi känner behov igen av en ny förändring för att vi har förändrats eller vår situation eller det här, vi kanske byter hem, då kommer vi igen och måste be om hjälp för att vi har liksom inte tilliten till oss själva och vi har inte utforskat det på egen hand. Men sen rent konkret vad det gäller till exempel förvaring, då blir jag lite så nyfiken vad hon känner för sitt rum. Din dotter, älskar hon?
Nej, hon längtar tills vi flyttar till ett större. Hon skulle nog vilja ha det lite på ett annat sätt. Men det är väl också det här att vi tenderar... Jag menar, förr i tiden hade man ju inte så här mycket saker. Alltså, jag är ingen spender, det vill jag ju. Men hon har ju extremt mycket små grejer och det är ju väldigt liksom krävande hur man ska dela upp det och så. Men vad blir det för skillnad för dina kunders liv så att säga, om vi tänker i stresssynpunkt och sådär? Jag vet att du har fått en del respons för det jag har sett på din hemsida.
Ja, jag har fått jättefin respons. Jag blir så rörd och själaglad när jag läser vad det gör för skillnad. Därför det handlar om så mycket mer om hemmet i sig. När vi lär oss att känna tillit till vår egen förmåga. Att vara kreativa inom vilket område som helst. Så stärker det vår tillit till oss själva även inom andra områden. Så det är på flera olika punkter. Mycket av det vi gör i den här processen spiller över på andra områden. En av modulerna handlar om att rensa till exempel. Och när man lär sig att rensa utifrån med väldigt stor självsnällhet. Inte det här radikala, blåsa igenom, har du inte använt det på en månad ska det slängas grejen. Utan rensa med innerlighet och varsamhet. Och så handlar det ju många gånger om att berätta för sig själv att jag är värd att bara ha det som betyder något för mig i mitt liv. Och det kan handla om att man inser att man behöver inte klippa banden eller bränna broarna, men mjukt släppa taget om vissa relationer eller beteenden. Det kan handla om vad man tillåter i sitt flöde, som vi pratade om tidigare. Det handlar liksom om att unna sig en värdig plats både i hemmet och livet. Och sen rent konkret också att ha den här platsen att dra sig undan till. För det är det jag upplever, att nästan oavsett ålder och situation, att ha en plats som är skapad av mig, för mig. Och dit jag kan gå. Och jag kan omge mig med exakt det jag behöver och möta mina behov och sätta symboler på väggarna som påminner mig om vem jag vill vara och hur jag vill leva. Och att ha den platsen, det är som att ha ett litet retreat hemma som man kan gå till korta stunder, när som helst. Och det har ett enormt värde för måendet.
Gud vad härligt. Ja. Det håller jag verkligen med om. Man har den lyxen att ha den platsen och allting. Men man kan ju ha ett liten plats annars. Alltså ett litet ljus. Exakt. Som står med en bild på någon eller något. Gud, som inspirerar. Ja. Ja.
En del av den här kursen heter också Unna dig begränsningar. Och det handlar om att vi ska absolut inte tänka att nu ska vi göra hela vårt hem till en kraftplats i ett svep. För då blir man ju helt överväldigad bara vid tanken. Mm. Gör det så litet och enkelt som det bara är möjligt. Alltså ett rum är absolut max som vi jobbar med. Helst kanske en del av ett rum. Och det kan vara så enkelt som sin halva av sängen. Bara det här börjar jag. Så gjorde jag själv. Alltså, eftersom jag sov så dåligt så är sovrummet och sängplatsen och viloplatsen fantastiskt ställe att börja på. Så att kanske sin sänghalva och så sitt nattduksbord och väggen bredvid sängen. Det är perfekt att börja med. Jag har varit väldigt vilsen på många områden i livet, men kring just hem och inredning har jag nog haft hela vägen en ganska bra koppling till mig själv. Och jag älskar ju redan att ha en väldigt kärleksfull relation med det här huset. Så för det är ju också en del av att bygga upp grunden att se på sitt hem med snälla ögon och acceptans. Att lära känna hennes personlighet och liksom, så att man har någon att samarbeta med snarare än fixa. Och steg två är ju att hitta in till sina behov och sin längtan. Så det var ju det arbetet jag gjorde som jag berättade om tidigare. Och sen unnade jag mig den begränsningen att jag börjar med här, för jag hade ingen energi. Men här vill jag liksom göra en skön och närande plats. Så när den grunden var lagd så var det dags att rensa det som stod i vägen för min längtan där. Och jag är en väldigt sentimental människa som älskar de saker jag har. Så att det är inte så att jag röjde bort massa. Men jag hade till exempel ett skrivbord ståendes i sovrummet. Och lådorna där i var fulla med... Det är en jättebra grej att börja med om man har lite svårt för att rensa och är sentimental. Med gamla lönebesked och liksom lappar som inte var intressanta längre, en massa röra bara. Och även om jag inte såg den röran så känner vi ju av det energimässigt att det är inte sköna vibbar runt den där skrivbordet. Så jag började där, sakta, med ett papper i taget att nej, det här behöver jag inte, det här behöver jag inte. Och bara, sen blir det ju liksom en skön energiboost när man har gjort en låda och öppna den och se tomma, rena ytor som man kan fylla på med det man behöver, så ger det ofta energi att ta ett litet steg till och ett litet steg till. Jag rensade ut, jag orkade inte med så många intryck då, så att jag hade kläder med mycket mönster och färg och sådär som jag inte orkade med. Så det rensade jag bort. Och rensa behöver ju inte betyda slänga eller göra sig av med eller skänka bort, utan det kan bara vara att ställa undan, packa ihop, få bort det liksom från sitt synfält. Sen kan det ju handla om i sängen just att ha det, där är vi ju väldigt sårbara eftersom vi är avklädda och sover och inte är vi medvetande, så att jobba mycket med känslan, vad känns skönt mot huden. Vi investerade i linnesängkläder som jag tyckte mycket om, och sen skapade jag en liten kraftvägg vid sidan av min säng, så det sista jag ser när jag tar avsked av en dag och det första jag ser när jag välkomnar en ny dag är någonting som påminner mig om vem jag vill vara, vad jag behöver och längtar efter just nu. Och det kan vara symboler som ingen annan förstår. Jag hängde upp min farmors halsband där för att hon påminner mig mycket om den människa jag vill vara.
Gud vad fint. Gud vad inspirerande. Jättehärligt. Vad roligt. Det här med inredning eller färgform och så, är det något som kommer från din barndom? Att du känner det har funnits där med dig men du har stängt av? Eller?
Nej, det har funnits där. Jag har nog tillåtit till en viss grad, men inte så fullt så besatt som jag egentligen är. Har jag inte nu kanske låtit mig vara.
Nej.
Min mamma är fantastisk på att skapa en lugn och vilsam och vacker miljö. Jag är också intresserad av hem och inredning, även om vi har lite olika stil. Så att det har färgat mig mycket att hon har skapat ett fantastiskt hem att växa upp i. Och det är ju det huset som jag bor i idag, fast det ser helt annorlunda ut nu.
Vad härligt.
Ja, och så min farmor, som sagt, var en väldigt kreativ människa och positiv människa som hade en förmåga. Hon hade den här blicken att hon, om allt är kaos, kan hon ändå hitta någonting som är... Hon bodde liksom senare delen av sitt liv i en ganska trist lägenhet i norrläge med utsikt över radhustak och parkeringar. Men en gång när jag hälsade på henne så stod hon och tittade ut. Det var en höstdag, en höstkväll och solen var på att sjunka. Och så såg hon några färgglada träd långt bort som kvällssolen låg på. Borta för allt det här fula. Och så tog hon sig för bröstet och så sa hon, åh, det är så vackert så gör det ont i mig. Den förmågan hade hon, och den tror jag att vi har så mycket att vinna i. När det är kaosigt och fult och tråkigt så finns det alltid något.
Vad härligt. Och jag tänker så här att det är så coolt också. Eller vi säger, hon satt på den förmågan, men det fanns ju inte att hon kunde starta upp äkta hem och liksom du, vi sitter i en, för nu, hon lever inte nu eller?
Nej, hon lever inte.
Nej, men hon kanske finns där bakom dig och liksom känner att alltså, härligt, du får liksom göra det hon kanske någonstans strömmar. Eller jag kan bara känna att vi har så mycket, vi kvinnor har så mycket uppdömt. Det har varit så mycket drömmar, så mycket kanske inte ens vågat drömma som vi idag kan leva ut. Även om det är otroligt tufft, för att vi är också dubbelt upp då vi lever ut våra drömmar. Vi har barn, vi har 100 miljarder aktiviteter och allt vad det nu är. Men det är ändå fint. Jag brukar tänka att de mina släktingar på något sätt är glada för vad jag kan göra, för att vi är besatt, vi kanske också, mina släktingar, min farmor satt ju på min gåva, om man säger så.
Ja, det är jag helt övertygad om. Jag känner precis likadant. det är ett privilegium,
ja,
att leva just nu, mm, med alla förändringar som sker på så många plan. Och som du säger, att vi har faktiskt möjligheten i någon form, ja, att leva ut vad vi önskar.
Precis.
Och det har aldrig varit enklare än nu. Bara för att det behövs bara en dator eller en telefon.
Precis.
I stort sett. Och en internetuppkoppling, så kan vi nå vem vi vill med vilket budskap vi vill.
Med ett öppet sinne. Ja.
Precis. Och min farmor, hon var väldigt konstnärligt lagd. Hon har berättat för mig att hennes bildlärare sökte upp hennes pappa och bad att få skicka henne på någon konstskola, jag kommer inte ihåg hur det var, mm, och få den betald och allting, men han sa nej, för att nej, det har hon ingen användning av.
Nej, precis. Och min farmor jobbade med att intervjua brottslingar så att de skulle sen komma vidare till ett jobb som passade dem. Men då var det hennes man som tyckte så här, nej, men du ska inte jobba, du vet, det var den. Så hon slutade med det. Vad då, bara liksom halvera en person? Det var inget fel på honom. Det var ju tidens anda. Liksom.
Nej, men precis. Mm. Det är ju inte en person,
nej,
som har gjort det här.
Nej,
det är ju hela.
Men förstå vad mycket krossade drömmar som har funnits. Ja.
Och som du sa, hur många som inte ens har vågat närma sig vad de drömmer om.
Nej.
På det sätt som vi har möjlighet att göra idag.
Ja. Och man behöver inte göra det i sitt yrke, för jag tänker att det är många som lyssnar som kanske har så här jättetrygga jobb och de kanske inte är jättekul, men det finns ju, de kan ju leva den där drömmen i sin vardag, eller på sin fritid menar jag.
Exakt.
Så.
Ja, det behöver inte alls vara ta jättekliv och förändra hela livet och kasta om liksom. Kanske om jag hade tagit de här små stegen som hade lett mig till större välmående, hade jag inte hamnat i en utmattning antagligen.
Nej.
Så är det ju. Så att det är ju superfint om man kan känna att jag känner den här längtan. Möt den i det lilla, lilla.
Ja.
Även där. Gör det så litet och enkelt och görbart som det bara är möjligt.
Ja.
Mm. Drömmer man om att hjälpa människor, att vägleda människor, så kan man ju vara en god samtalspartner till någon på lunchrasten.
Precis.
Eller, ja.
Precis. Mm. Eller bara hjälpa någon, om man drömmer om att hålla på med inredning, bara hjälpa någon vän som inte är lika bra. Alltså så, att börja utöva i sin vardag så, det som lusten inom en.
Ja.
För det var, har jag intervjuat en kvinna om, och hon sa att lust är motpol till stress.
Ja,
så.
Vad fint.
Mm. Ja, men gud, här känner jag att jag skulle kunna prata hur länge som helst. Och vem vet, du kanske kommer tillbaka till podden med nya infallsvinklar.
Ja, det vore jättekul.
Ja. Men om de blir intresserade och vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig någonstans?
Ja, då är min hemsida äktahem.se. Och där kan man läsa upp i menyn om kursen Hemmet som kraftplats.
Mm.
Och det bästa sättet att inte missa något och ta del av det jag gör och kunna jobba med mig är att skriva upp sig för mina inspirationsmail som jag skickar 1-2 gånger i månaden som handlar om det här temat. Och det är också där jag går ut med, ja, men berätta om kursstart och så. Och faktiskt, nu vet jag inte när det här kommer att sändas.
Jo, men nästa vecka. Jag är lite tajt bara för jag har haft corona, så att jag har inte bunkrat så mycket. Ja.
Ja. Ja, men då, för i slutet av nästa vecka så kommer jag att skicka ut en serie med mejl med videoklipp mest troligt, med smakprov på kursen kostnadsfritt. Det är ganska matiga smakprov ändå, så där kan man liksom få utforska det här lite grann om man är nyfiken.
Ja,
ja.
Och på Instagram.
Så finns jag på Instagram också, men och är ganska aktiv där, inte nu över julen har jag varit det, men i vanliga fall.
Mm.
Och där heter jag Nina Elisabeth med en punkt emellan.
Mm.
Men hemsidan är kanske det säkraste kortet.
Mm.
För jag kommer att byta namn på Instagram nu också, inser jag när jag säger det.
Ja. Ja. Precis. Äkta hem, ska du heta det då? Eller finns inte det?
Jo,
precis,
det ska jag heta.
Ja, men då kan de hitta det där sen då.
Ja, det blir ju Akta hem då.
Mm.
Som jag först tänkte bara, nej, det låter ju som något så här försäkringsbolag eller brand, varnare. Men sen kommer jag tänka på att akta är också ett fint ord, för det handlar om att vara rädd om och vara försiktig med och så. Så att det blir bra.
Det blir jättebra. Ja. Men tack snälla för att du kom till podden. Jag är så glad att få träffa dig.
Mm. Tack själv.
Tack alla ni som lyssnar. Hoppas att ni blev inspirerade av Nina. Det blev jag. Jag har redan rensat upp i mitt sovrum faktiskt, precis det där hon beskrev. Och det känns ju så härligt. Det är så fint och det är inte en pryl som inte ska vara där längre. Och jag känner mig nöjd och säkert min man också. Men tack för att du lyssnar. Jag skulle ju bli väldigt glad för en recension. Att ni skriver en recension. Eller varför sprider ni inte det på Instagram? Sprid och tagga mig. Då blir jag ju mer än glad. Och ha annars en underbar vecka. Tack för att du lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.